Jag tänkte vi skulle fortsätta läsa om döden. Och där finns det ju många bibelord att välja på. Och inte alla är så glasklara, fast de kanske ibland är vackert uttryckta. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Vad menar han egentligen? Ja, vi har mycket att lära här. Vi ska inte läsa det ordet just nu, utan vi ska istället ta tag i problemet ifrån ett annat håll. Vad nu Jesu död betyder i våra liv. Vi ska börja i andra Timoteusbrevet, första kapitlet, och då läsa 6-12 verserna. Andra Timoteus 1:6. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsade Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satsat att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Jaha, Timoteus, som ju var älsklingslärjunge nu till Paulus. Det hade tydligen blivit så att den nådegåva, vad det nu kan ha varit, som var verksam i hans liv, den var på upphällningen. Och Paulus skriver till Timoteus för att uppmuntra honom lite grann. Och så ger han ett allmänt råd om hur man blåser liv i nådegåvor. Jag vet inte om du har sett det. Det står i 8 versen. Lid för evangeliet du också med kraften från Gud, står det. Det är detta som Herren säger när han kallar Paulus genom Ananias. Han ska föra ut mitt namn, alltså Herrens härlighet, kraft, allt, vishet och så vidare, till hedningar, till konungar och till Israels folk. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för det namnets skull. Jesus säger att om någon vill efterfölja mig, så tar han sitt kors på sig var dag. Så följer han mig. Och vi letar efter nådegåvor, och vi letar efter nådegåvor. Det löser sig ganska lätt om vi letar efter det lidande som Herren vill föra oss in i. Där finns nådegåvan automatiskt. Det var en parentes. Nu talar Paulus om att det finns två sorters ande som kan vara verksamma i den kristnes liv. Och vi ska inte tala om besättelse här, utan det är kanske två sorters livsinställning och två sorters, vad ska vi säga, påverkan. Paulus talar om modlöshetens ande, och han talar om kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Kärt barn har ju många namn. Modlöshet heter det här. I gamla översättning heter försagdhet. Jag har en broder här som läser King James version, och där står det the spirit of fear, alltså fruktans ande. Ordet betyder egentligen feghet. Feghetens ande, det har man lite svårt att skriva. Men alltihopa kanske är rätt, och alla olika översättningar, feghet, fruktan, försagdhet, modlöshet, kanske alla ger varsin kompletterande bild av vad det handlar om. Vi kunde plussa på kanske också med resignation och uppgivenhet. Gud har inte givit oss en ande av resignation, en ande av uppgivenhet, en ande av att oj, 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 det går inte. Kyrkoheden hemma i Mölndal, han brukar säga det, att han har sett någon undersökning, någon gallup, hur den nu har gjorts, det vet jag inte, om vilket uttryck som är det vanligaste i kristna människors mun. Det uttrycket, det är inte lätt. Och när man väl har lagt märke till det så inser man att jo, det är risk för att det är det vanligaste. Det är inte lätt. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Han har inte gett oss resignationens och uppgivenhetens ande. Han har gett oss kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Självtuktens ande står det i gamla översättningen. Åkesson, som har skrivit en översättning som är så hutlös stora grann så den är nästan oläslig, han kallar det för själssundhetsande. Ett bra uttryck. Själssundhetsande. Därför kraft och kärlek, det är ju underbart. Det är bra med motor i bilen. Den är inte mycket till bil om den inte har motor. Men om den har motor och inte har ratt och bromsar så är den livsfarlig. Eller som det stod i körkortsboken en gång i världen när jag tog körkort, att det är först när fordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Nu är det alltså så här att modlöshetens ande kommer lätt in i våra församlingar och in i våra liv. Och så är alla nådegåvorna puts väck. Vi kan ha härlig väckelse och be frimodigt för sjuka och det profeteras i alla hörn och kunskapens ord och härliga ting. Och så rätt vad det är så är det borta alltihopa. Man undrar, vart tog det vägen? Vem knyckte allt sammans? Jo, modlöshetens ande. Jag har väldigt mycket kamp emot modlöshet i vårt kristna liv. Och ofta nog försöker vi föra den kampen på modlöshetens villkor. Jag är så dålig kristen, jag är så dålig kristen, jag är så dålig, jag är så dålig. Varje gång du säger det växer modlösheten lite till. Det är ingen bra variant. Vad är det nu som avgör om vi får uppleva mycket av modlöshetens ande eller av kraftens, kärlekens och själssundhetens ande, den heliga ande från Gud? Jo, det finns en liten nyckel i den här texten. Det kommer detta i 10:e versen. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Gamla översättningen är som så ofta korrektare i detaljer. Han har gjort dödens makt om intet. Han har övervunnit dödens makt. Eller som Åkesson uttrycker det, han har gjort döden overksam. Döden är ju inte utplånande, det vet vi. Inte än i varje fall. Men på något sätt har han gjort dödens makt overksam. Döden har ingen makt över oss. Och det är detta jag gick igenom igår. Jesus har gått in i dödsriket från vår sida. Och så har han öppnat en dörr på andra sidan. Förut var det värsta som kunde hända oss att vi dog. Nu är det så att det bästa som kan hända oss är att vi dör. Det kan bara sluta väl. Och det är ju en väldig förvandling. Förut så har man ju liksom stått där och spjärnat emot med bromsarna och måtte jag bara aldrig dö nu, utan jag skulle helst vilja ha någon sorts ginsengdrog eller något annat sånt här så jag kan leva hur länge som helst här på jorden. Och nu kan vi plötsligt säga det, att leva är för mig Kristus, men dö, det är vinst. Det är högsta vinst. Det är ju ingen självmördares memoarer det här. Dö är för mig en vinning. Utan det är ju verkligen en man med själssundhetsand som säger så. Och vi kanske inte alltid tänker på vilken förändring det här egentligen är. Vilket annorlunda livsperspektiv. Ingenting är sig likt när väl detta har landat. Han har gjort dödens makt om inte. Vi kanske skulle kunna säga så här, att ingenting påverkar vår livsföring här på jorden så som vår syn på döden. Paulus återkommer till det här i 1 Korinthierbrevet 15. Vi ska slå upp och läsa lite grann där. Det finns ju även idag teologer som säger att Jesus aldrig har uppstått, utan att det är, som det brukar heta på finspråk, det är bara en metafor. att tala om Jesu uppståndelse från de döda. Och han har aldrig uppstått, och vi kommer att dö, och vi blir bara gräs och stoft och så här. Och sådana fanns i Korint redan på 50-talet efter Kristus, så att inget är väl alldeles nytt under solen. Och Paulus, han skriver nu till vännerna här i Korint och försöker förklara för dem att det här är inte någon liten oväsentlig detalj, detta med Jesu uppståndelse från de döda och vår uppståndelse från de döda, utan det är egentligen Columbi ägg. Det är en så viktig sak att det också är betydelsefullt om det här riktigt har landat i oss. Vi börjar läsa 13 vers. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt, om det är sant att döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Vi hoppar till 30 versen. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus, vår Herre, jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Låt inte bedra er, av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd. Nyktra till på allvar och synda inte mer. Det finns ju några som inte vill veta något om Gud, det säger jag till er skam. Om jag bara hade tänkt på människors sätt. Gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen, säger Jesus till Petrus, när han i all välmening säger, men inte ska du gå till Jerusalem och dö. Dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Vad är det för skillnad? Ja, det är inte bara en skillnad i storlek, att Gud tänker större än vi. Han tänker så annorlunda. Det finns såna kvalitetsskillnader. Och den stora skillnaden, det där som är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är den Guds kraft. Ja, det är talet om korset. Det har med perspektivet inför döden att göra. Om jag bara hade tänkt på människors sätt. Vad då? Jo, att när jag är död, då är det slut. Då är det inget mer. Pang, färdigt. Ja, då skulle jag ju inte leva som jag lever nu, säger Paulus. Dum vore jag ju då. Utan då skulle jag äta, dricka och vara glad. Ty imorgon ska jag ju dö. Men nu har det landat i mig att det här livet är ju bara en parentes. En liten grej. En liten förberedelse. Vi kan ju tänka oss ett foster i sin moders livmoder. Ja, säger vi som har kommit ut. Det är ju inte det livet det går ut på. Det är ju bara en förberedelse. Då växer man till lite grann och mogna. Sen ska man ju födas fram till det verkliga livet, säger vi. Ja, möjligtvis. Men vi ska ju födas till ett ännu verkligare liv. Uppståndelsen från de döda kallar ju skriften som en pånytt födelseprocess. Till det verkliga livet. Och då är det kanske inte alldeles katastrofalt vad som händer med oss här. Huvudsaken är ju vad som händer där. Vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och det säger Paulus, som lider varje dag och som vet vad lidande är. Och när vi läser i tidningar och ser i tv om allt mänskligt lidande ute i världen, vilken härlighet det måste bli som ska uppenbaras och bli vår. Om alla lidanden ändå inte är någonting. Och därför är det alltså så här att om det här nu inte har landat i oss ordentligt, om våra ögon inte har öppnats så att vi kan se Guds rike, som Jesus säger till Nikodemus: om du inte blir född på nytt kan du inte se Guds rike. Herren måste göra någonting med våra ögon. Vad händer då? Jo, vi kommer kanske också att få se det hopp som han har kallat oss till. Det vill säga alltså den framtid som vi har på andra sidan dödsriket. Och det är ju inte bara liksom som en allmän livförsäkring att veta att ja, det kan ju bli bra sen också, men vet. Kanske det, Utan när det landar i oss, då ändras våra liv idag. Då löses vi från tvånget att äta, dricka och vara glada, ty imorgon ska vi dö. Och med det, förstår du, löses vi ifrån modlöshetens, uppgivenhetens och resignationens och försagdhetens hand. Då kan vi lösas till kraftens och kärlekens ande. Ty kraften finns i korset och i delaktigheten i lidandet. Blås liv i din nådegåva och lid för evangeliet, säger Paulus till Timoteus. Det är omöjligt om vi inte har mer än detta livet och liksom vifta med. Men om det här bara är en parentes, då är det möjligt. Och därför så kan Paulus tala om sin frimodighet inför vilddjuren istället för att leva i den uppgivenhet, för det är en uppgivenhet att hela tiden äta, dricka och vara glad. Jag menar, slå dig gärna ner i matsalen här på Lundsbrunn, ät, drick och var glad. Men att leva för det, att ha det som sitt livsinnehåll. Jag har som läkare sett människor närma sig döden och liksom likt predikaren se bakåt på alla sina verk. Han beskriver ju hur han andade parker och byggde slott och det var väldigt roligt så länge det varade, men så skriver han att sen vände jag mig om till att betrakta alla mina verk och se, då var allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Vi går vidare på spaning i skriften och går till Hebreerbrevet 2. Det läste vi igår, en bit av det kapitlet, och vi ska läsa om ett stycke där igen. 14-18 versen. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synd. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Det är ju ett intressant uttryck det här med alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Alltid i skriften när det talas om slaveri i den här meningen, så menas det att vara bunden i tvånget att synda. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag, säger Paulus i en klassiskt skön formulering av slaveriets dilemma. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Hur kan det komma sig? Vad är det som binder oss vid ett beteende som vi kanske inte ens vill ha? Jo, säger nu Hebreerbrevets apostel, det är fruktan för döden. Och det är inte alls svårt att förstå. Därför att om vi lever med det perspektivet att en vacker dag så ligger jag med näsan i vädret och då är det slut. Bäst att se till att få ut så mycket som möjligt innan den dagen kommer. Då blir vi lyckojägare. Nu ska här ätas och drickas och varas glad. Och nu gäller det att se till att få ut så mycket som möjligt. När fler chanser blir det inte. Ja, då jagar vi lyckan. Och du vet att vi brukar ganska snart specialisera oss i vårt lyckojagande. Den ene jagar fruntimmer och den andra jagar spritbuteljer och den tredje ska ha flotta bilar och den fjärde ska ha karriären. Och ja, det finns mycket. Men vi brukar alla lägga oss till med varsin lilla specialitet som vi anser ska kunna bringa oss lycka. Och du vet att när man har hållit på och jagat ett tag så är man fast i jagandet. Slaveri. Varför det? Hur började detta? Jo, i grunden var det en fruktan för döden. Ibland ser man en väldigt from variant på det här. Kristna som absolut inte kan tänka sig att avlida förrän de har ett livsverk att ha med sig under armen in i paradiset. En kallelse och ett livsverk för Gud. Och de har så bråttom och det är så jobbigt och det är så slitsamt. Och ju mer de stressar iväg för det här livsverkets skull, desto tokigare blir det ibland. Och jag har funnit att det nästan det enda sättet att lugna ner såna där människor, det är att säga det att men älskade vän, du har ett liv till. Det ordnar sig nog med ett livsverk, ska du se. Du har en evighet framför dig, ta ett sakta. Så får du mer gjort. När jag vilar, verkar Jesus i mig. Nu blir det rätt. När jag verkar, vilar Jesus i mig. Ja. Och på något sätt ligger i detta med bundenheten vår fruktan för död. Den gör på något vis att vi ägnar våra liv åt strunt och att vi på något sätt blir bofasta på fel vis på denna sidan graven. Och vi kanske kan uttrycka det så här, för vi försöker ju som människor att låtsas som om döden inte fanns. Just när vi gör det har döden som störst makt över oss. Därför nu gäller det att liksom jaga in alla de poänger som man ska hinna uppleva innan döden kommer. Så på ett sätt låtsas vi som döden inte fanns, på ett annat sätt har döden maximalt inflytande i våra liv. När vi försöker inrätta oss som om döden inte fanns, då har döden som störst makt över oss. Och den makt som vår förestående bortgång, som vi brukar säga i svenska kyrkan, den makt som den har, det blir då en makt som tvingar in oss och binder oss i synd. Som binder fast oss i beteenden som är skadliga redan på denna sidan. Och som förvisso inte bär bättre frukt på andra sidan. Och det här, det är en huvudtanke i Romarbrevet. Framförallt då i kapitlen 5, 6, 7 och 8. Så nu går vi till kapitel 7, får vi se. Romarbrevet 7. Vi hoppar in i slutet där. 23 versen. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag allt som är mitt förnuft, Guds lag, och med min kötsliga natur, syndens lag. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, Paulus talar ju alltså här om sin egen inneboende oförmåga att leva ett syndfritt liv. Jag vet nog vad som är rätt. Och jag önskar på ett sätt att jag kunde. Men i mina lemmar finns ett hinder. Det finns en kraft som jag inte själv kan rå på. Ja, vad kan det vara för en kraft, säger vi? Ja, egentligen är det fruktan för död. Därför att det liv som är rätt, kärlekens liv i en ond värld. Ja, hur slutar det? Det slutar som på långfredag. Vi ska komma att omplanteras i en värld där kärlekens liv är riskfritt. Men så är det ju inte här. All kärlek är livsfarlig. Och all kärlek bär på ett eller annat sätt sårmärken på den här sidan. Och då står vi där med valet. Vill jag använda mitt enda liv, om jag nu tror att det är så, till att bära den sortens sårmärken i onödan? Eller vill jag leva ett rätt liv här, även om det kostar lite grann, för glädjen att kunna leva ett rätt liv på andra sidan dödsriket? Så länge jag bara tänker att det är detta livet och inget mer, då har jag ingenting att sätta emot min dödsfruktan. Då måste det alltid i mitt liv finnas ett hit men inte längre. Så här mycket men mer kan det inte bli. Men när det liksom klarnar i mig, inte bara intellektuellt för att jag hört andra säga det, utan därför att han ger mitt inre öga ljus, som det står i Efesierbrevet 1, så att jag ser det hopp vartill han har kallat mig. När jag ser det, då finns det plötsligt en kraft i mitt liv som är starkare än fruktan för död. Och då kommer allting på sina rätta platser. Det är därför som Paulus nu ropar: jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Han tycker, vad knasig han är, varför kommer han nu dragandes med dödens kropp här, vad är det för någonting? Jo, han inser alltså att det är min kropps dödlighet som gör att jag inte kan leva det liv som jag egentligen skulle vilja leva. Nu, vem ska befria mig ifrån det här dilemmat? Jo, Gud vare tack genom Jesus Kristus. Ty det blir ingen fällande dom. Det finns en väg rakt igenom dödsriket tillbaka till Fadern. Och det är det livet det går ut. Livets andes lag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag som bara säger det att ja, det var syndat. Varsågod, när du är död så är det färdigt. Livets andes lag, det finns en väg rakt igenom. Jag vandrar tillsammans med Kristus genom dödsriket tillbaka till Fadern. Och då är jag fri. Då kan jag plötsligt leva det liv som jag i mig själv inte har möjlighet att leva. Ganska ofta läser vi ju Romarbrevet 8:1 som om det stod att nu blir det ingen självfördömelse för den som är i Kristus Jesus. Men det vet vi ju alla att det går bra. Det har vi väl säkert alla rik och god erfarenhet om. För att döma sig själv kan man ju alltid göra. Även om Gud har slutat så kan ju du och jag fortsätta att vara farten. Det brukar vi ju klara ganska fint. Men det här betyder ju alltså att det finns ett dödsrikes perspektiv i det här. Vandringen genom dödsskuggans dal fram till det bord som är dukat i ovännens åsyn. Den vägen är öppnad. Jag fruktar intet. Din käpp och stav, det tröstar mig. Den fällande domen, den som skulle bundit mig kvar för evigt i dödsskuggans dal, den är borta. Jag har en väg tillbaka till Fadern. Vi går lite bakåt i texten till 6:e kapitlet. Och läser verserna 6-14. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er, ni står inte under lagen utan under nåden. Jag vet inte om du också har läst den här texten ibland och undrar, tack ja, om det här ändå vore sant. Det låter så lätt när Paulus får lägga ut det. Och vi tycker kanske att om man ändå hade haft honom här, så man hade kunnat tala om för honom att så här enkelt är det sannerligen inte. Men som regel är det ju så att när man tänker så där, så har man inte förstått vad det handlar om. En liten bit av detta i alla fall är nu att, som det står i den sjätte versen, för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synd. Och det kan ju låta som någon sorts allmänt kroppsförakt, att Paulus nu är så superandlig så att han på något sätt ser ner på kroppen, och han är bara ande för sin del med någon kropp som något allmänt bihang. Nej, det är han inte. Det finns inget sådant hos Paulus. Han är inte superandlig eller överandlig. Utan det han talar om är detta att din och min kropp är förvisso dödlig. Och det perspektivet att vi en gång ska dö, det kan påverka oss så att synden får en makt i våra liv, så att vi blir slavar under synd. Men nu har alltså Kristus gjort det här om intet. Han har förändrat förhållanden. Vi kommer visserligen att dö, men dödens makt är bruten. Därmed är det inte hela världen att vi nu, som Paulus säger i Filipperbrevet 3 någonting på slutet av kapitlet, han talar om att vi lever i en förnedringskropp. Det är alltså detta att din och min kropp är dödlig, och att det påverkar vårt synsätt så att vi riskerar att falla in i slaveri under synden. Nå, den som man säger i 1 Korinthierbrevet 15, den ska läggas som ett utsäde i jorden, förnedringskroppen. Och istället ska där uppstå en härlighetskropp. Här sås det ut en själisk kropp, en jordisk kropp, en kropp gjord av råmaterial från jorden. En dödlig kropp. Där ska det uppstå en odödlig kropp. En härlighetskropp. En kropp gjord av himmelskt råmaterial och inte av jordiskt. Och eftersom vi vet att det kommer att bli så, när Gud har gjort det tydligt i våra hjärtan, då är syndens makt bruten. När vi nu har dött med Kristus, säger så Paulus i 8 versen, är vår tro att vi också ska leva med honom. Vad betyder det? Jo, vi kan kanske läsa någon vers längre bak. Här ska vi se. 5 versen kanske vi också skulle ha läst. Ty vi har blivit ett med honom genom att dö, och har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. När han nu får det här perspektivet av Jesu väg genom dödsriket tillbaka till Fadern, som han har gått före och som jag får gå efter, då är jag på denna sidan delaktig i hans liv så som det såg ut på denna sida. Mycket kraft, mycket härlighet, mycket kärlek, under och tecken. Men det slutar med ett kors. Och det är Jesus hela tiden medveten om. Redan på bröllopet i Kana, när Maria stöter på honom och säger, de har inget vin, så säger han, låt mig vara moder, min stund har ännu inte kommit. Från början vet han, det hela syftar fram till min stund. Och när du och jag går in i våra kallelser, så gör vi det med ett medvetande om att det kan finnas en likadan stund. Det är det som kallas för beredvillighetens skor. Det är inte säkert den kommer i ditt och mitt liv på samma sätt som i Jesu liv. Men ändå så har vi på något sätt när vi förenade vårt öde med Kristus, accepterat att så kan det bli. Vi har blivit ett med honom genom att dö som han. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och bli lik honom i en död sådan som hans, säger Paulus. Filipperbrevet 3:10. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelse från de döda. Och vi tänker, men käre Paulus, har du inte frälsningsvishet? Det var väldigt, då får du komma till vår församling så ska vi hjälpa dig. Jo, han har nog frälsningsvishet, inga problem. Men han har liksom det målet med sitt liv. Att det vore det högsta. Tänk om jag fick dela Kristi härlighet på denna sidan. Så som Kristi härlighet ser ut på denna sidan. Stunden är nu inne då människosonen ska förhärligas. Och han menar liksom att på det viset skulle jag vilja nå fram till uppståndelse från de döda. Det är min strävan. Ja, vi har alltså då på ett vis redan dött med Kristus. När vi liksom går in i det liv som kan sluta på detta sätt. Vi har dött bort från synden därför att vi har accepterat att det med Guds kraft förstås, inte med vår egen. Vår egen kraft räcker inte längre än Petrus kraft när han står där och säger det att ja, käre herre, om alla andra överger dig så ska jag vara kvar och jag är villig att dö tillsammans med dig. Jo, han var så lagom, han överskattade ju sina resurser. Men med Guds hjälp accepterar vi att det skulle kunna sluta så. Då har vi dött med Kristus. Visserligen vandrar vi kvar här ett tag till, men vi har dött från synd. Och Paulus säger, har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi bli förenade med honom genom att uppstå som han. Jag har accepterat hans liv både som det ser ut på denna sidan och som det ser ut på andra sidan. Fullt ut. Och det som är svårt är inte att acceptera kraftgärningarna, kärleken, undren och tecknen, utan att acceptera det lidande som också alltid hänger ihop med det här. Men då behöver jag ju alltså det perspektivet. Att det finns en fortsättning. För annars funkar det inte. Annars orkar jag inte. Och då säger alltså Paulus så här, 11 versen. Så ska ni också se på er själva. Han frammanar nu ett synsätt. Så ska ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp. Eller genom er kropps dödlighet. Utan ni har nu lämnat era liv i hans hand. Och kan därför stå under nåden och inte under lagen. Ni kan lämna ut era lemmar i rättfärdighetens tjänst istället för i orättfärdighetens tjänst. Förstår ni hur jag menar? Och vi kan se i 7 kapitlet 5 versen. Så länge vi levde på människans villkor var det synder och lidelser som väcks av lagen verksamma i våra lemmar så att vi bar frukt åt död. Men nu har vi blivit fria från lagen sedan vi dött bort från det som höll oss bundna och kan tjäna på ett nytt sätt med vår ande och inte på det gamla efter bokstav. När vi lever på människans villkor, alltså att man har några år på sig och sen är det slut. Då kommer lagen och säger att det enda rätta är kärleken. Och det väcker liksom bara opposition inom oss. Jaså, ska jag nu inte få använda mitt stackars fattiga korta liv till något roligt här, utan jag måste alltså också ge ut det enda lilla jag har, de stackars 70 år som ligger framför mig. Ja, det var inte roligt det här inte, säger vi och börjar synda för full maskin. Lagen bara uppväcker protester. Därför att vi har det korta perspektivet istället för det långa. Och jag skulle kanske inte ta upp det i en församling där vi kanske allihopa har lämnat våra liv i Herrens hand. Om jag inte visste detta, att det är så få kristna som har det långa perspektivet, trots sin kristendom. Och det är inte bara försagdhetens ande som har knyckt det därifrån oss, utan det har också Karl Marx gjort. Närvarande inbitna socialister får ursäkta. Jag ska inte göra propaganda för någon kristen höger eller någonting sånt. Men faktum är ju att Marx lärde oss att skämmas för paradiset. Opium för folket och det här ni vet. Det är inte alls något opium för folket. Man blir inte drogad av det. Det har inga sådana biverkningar. Det är tvärtom. Det är en enda kraft som kan få oss att fungera sunt och riktigt på den här sidan. All den självömkan och allt det hat som ligger i det marxistiska medvetandegörandet av människor får inte människan att handla förnuftigt. Det tror jag att vi kan säga efter att ha sett mycket blod flyta där denna ideologi gått fram. Det har flutit blod av många andra orsaker också, även av kristna orsaker. Eller rättare sagt kristna inom citationstecken. Men på olika sätt har det långa perspektivet tagits ifrån oss. På olika sätt försöker vi att se vår kristna tro som någonting som i stort sett rör sig inom tidens gränser, men med en viss förlängning bortanför graven. Det blir så jätteviktigt vad som sker här och nu. Vi är glada och tacksamma över att Herren helar oss på denna sidan. Men i det ögonblick som det blir allt om han gör det, och katastrof om han inte gör det, då har vi på nytt lagt tyngdpunkten på fel sida om dödsriket. Då har vi på nytt blivit bofasta här med allt det elände som det för med sig. Jag sa så här igår att förlåten i templet, den som rämnar när Jesus dör, den har sin motsvarighet i skapelseberättelsen av änglarna med det flammande svärdet, keruberna som vakar så att människan inte direkt kan gå tillbaka och äta av livets träd förrän effekten av kunskapens träd har fått dö. Den bild av dödsriket som människan måste passera genom för att komma tillbaka till Fadern. Men här möter vi också bilden av lagen, syndens och dödens lag. Lagen som alltså säger till människan att du får inte komma tillbaka. Det är nåden som säger att du får komma tillbaka, men lagen säger att du får inte komma tillbaka. Och när vi nu ändå håller på att läsa Romarbrevet baklänges, så går vi till 50 kapitlet. Då ska vi titta där också lite något. Sjuttonde versen i 50 kapitlet. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ände, så ska nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Ja, döden fick alltså herravälde genom syndafallet. För det hade Gud sagt till Adam. Äter du av frukten från detta träd ska du döden dö. Och det är Gud som förbannar både marken och Adam efteråt. Och säger av stoft är du tagen och stoft ska du återbli. Det är inte djävulen som gör det, det är Gud. För människan hade brutit mot det Gud hade sagt. Och döden, människan blir då dödlig. Och i sin dödlighet kommer hon därmed automatiskt in under syndens herravälde. Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Paulus gör en parallell här. En enda mans överträdelse gjorde alla till syndare. Och en enda mans rättfärdighet kan göra alla rättfärdiga. Har gjort alla rättfärdiga om de bara vill ta emot det. Och då är det inte längre fråga om ett dödens herravälde över våra liv till en bundenhet i synd. Utan då handlar det om, som det står i gamla översättningen, om konungslighet i liv. Ett livets andes herravälde över oss. Så att vi på nytt kan råda över skapelsen med den nåd vi själva har fått. Den nåden ger vi vidare till skapelsen. Precis så som Gud hade skapat det hela från början. Det betyder inte att få makt över skapelsen, utan att få tillbaka möjligheten att distribuera Guds nåd i skapelsen. Att utstråla den nåden. Och nåden får då härska över både oss och den skapelse vi får råda över. Och därför så är det viktigt att vi förstår dödens perspektiv på livet. Det här med död är aldrig särskilt roligt. Och om det blir någonting som vi snabbt glömmer av när vi får chansen, så är det detta att dö med Kristus. Att dö bort från synden. Att få det perspektivet på vår tillvaro här och perspektivet på tillvaron där. Vi har inte så mycket hemlandssånger i vår sångskatt idag. Har du tänkt på det? Det är väldigt mycket om vilka möjligheter som den heliga ande ger oss idag. Och det är inget fel i det. Men vi har inte mycket hemlandssånger. Och det betyder alltså att den delen är fördunklad för oss. Det har funnits generationer för oss som sett det här mycket tydligare. Och det är ju lustigt nog de generationerna som gick ut i stora skaror från vårt land som missionärer ut över hela vår jord. Det var de som sjöng hemlandssånger, som bara spontant lämnade allt och gick iväg ut över jordens yta. Vi har blivit mycket mer bofasta idag. Vi har inga hemlandssånger. Och det hänger ihop med vartannat det här. Det dödas uppståndelse är inte så levande för oss som det kunde vara. Och då börjar synden råda i våra liv. Och därför är det här synsättet som Paulus talar om, ni bör hålla före. Så ska ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden men lever för Gud. Det är ett viktigt perspektiv. Men det är bara möjligt när Herren har fått uppenbara, ge oss en trygghet i förvissningen om vad som ska komma sen. Det räcker inte med att du har det i huvudet. Gud måste ge dig det i hjärtat. Men att be den bönen som Paulus ber i Efesierbrevet 1. Må han ge ert inre öga ljus så att ni ser det hopp vartill han har kallat er. Åh, en sån kraft det ligger i det. En sån kraft. Och den kraft som finns där, det är korsets kraft. Då kan vi blåsa liv i våra nådegåvor. Genom att helt enkelt vi urskiljer på vad sätt vi kan dela Kristi lidande. Låt oss be tillsammans. Jesus, du har övervunnit dödens makt. Döden finns fortfarande. Det är den sista av alla fiender som ska tillintetgöra sig i ditt ord. Men hans makt är bruten. Om vi vill det. Vi kan förhärligas på denna sidan på samma sätt som du. För att förhärligas på andra sidan på samma sätt som du. Vi kan inte ta oss det här. Det är ingen idé att vi jagar på oss med skuldkänslor och usch rop. och säga att vi borde vara lite mera villiga och lida. Den enda lösning som finns är att du uppenbarar den kommande tidsålderns härlighet. Att du verkligen ger vårt inre öga ljus. Så att hemlandsångerna bara bubblar fram ur oss. Då kommer allt på plats. Och det skulle vi vilja be dig att du gjorde här. Därför att det är kanske enda möjligheten för oss att som kyrka och församling att vinna seger över de kollektiva synder som vi alla är mer eller mindre bundna i. Materialism och fasthet på denna sidan. Det är inte så säkert att vi kan säga med ärlighet inför ditt ansikte att det skulle vara en vinning att dö. Det är bara du som kan ge oss det perspektivet. Vi ber dig om det. För att allt ska bli sunt och komma på rätt plats. Vi tackar dig, Herre, för att vi får sträcka oss efter den hjälpen. Amen.